en podcast från Aftonbladet.
Ah, gud vad bra vi har det, va? Mm, det är november. Det blir mörkare och kallare och det är som ren njutning att kliva upp ur sängen varenda dag. Man går på den smockfulla bussen och trängs med alla fuktiga jackor som har börjat lukta hund. Mums. Och det bästa av allt, vi får behålla den här känslan i hela 4 månader till. Wow! Höstkänslan har slagit till som en slägga i ansiktet och det märks även i politiken. Varmt välkomna till Aftonbladets politikpodd med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, nu är det nästan prick en månad sedan Ulf Kristersson blev statsminister. Vad tror ni han är malligast över?
Jag vet.
Säg.
Att han får ringa president Zelensky och säga så här: hej, Voldemort, vi har just tagit ett 4 miljarders paket som du ska få. Jag vill verkligen bara berätta personligen för dig att så är fallet.
Alltså jag är helt med på det här. Det var ju väldigt roligt den här EU-debatten igår, för att där fick man ju se när han rabblade saker och ting han hade gjort.
Ja, jag pratade med Zelensky,
jag
träffade von der Leyen. Förra veckan var jag på COP 27 i Egypten. På Europeiska rådet förra veckan, när jag och mina 26 statsministerkollegor.
Nej, men han har
men fråga om inte Zelensky toppar allt, för att det var han tvungen att säga 2 gånger under förmiddagens lopp. Först på en presskonferens och sen i sitt anförande i riksdagens plenissal.
Och sen la han ut en riktigt mallig bild på Instagram också när han höll i telefon och såg väldigt, väldigt liksom allvarlig och bekymrad ut. Han pratade med Zelensky i telefon.
Hello.
Men är inte det här en sån här situation när man tänker, Ulf, det där hade kunnat vara ett mejl. Måste du ringa? Behöver han ringa Zelensky och liksom...
Det är klart han inte behöver, det är ju fånigt.
Skicka ett sms.
Men de kanske vill hålla kontakt, inte vet jag, och det är väl mänskligt. Men hålla på så där och bravera över att han har Zelenskys telefonnummer, det tycker jag faktiskt är... Jag tycker det är barnsligt.
Men för rättvisans skull, alltså Magdalena Andersson gjorde exakt samma sak.
Vad jag skulle säga nu är att det är ju nu man inser hur avundsjuk Ulf Kristersson har varit.
Ja!
Att det här också varit en av hennes...
Ja, precis. Nu är det min tur. Men hörni, jag har en tanke här. Och det här kan vara hösten och mörkret som ger mig tunnare hud i allmänhet. Men jag tycker mig ha identifierat att stämningen inom svensk politik inte är helt stabil. Och kanske rent av dålig.
Det är provocerande att vi har en statsminister som ägnar sig åt historierevisionism.
Har verkligen inte avstånd från en finansminister som lägger en budget som försöker reparera den skada som ni har åsamkat.
Som politiker ska man genomföra de förändringar som krävs och kanske inte komma med allmänna stiltips är min bestämda uppfattning.
Tack, herr talman. Ja, det är ganska provocerande med en statsminister som står och far med osanning i talarstolen för att försöka dölja hur naken han och regeringen är i miljöfrågan.
Jag följer gärna med till von der Leyen nästa gång. Därför att jag märker att den här regeringen inte står upp för svensk industri.
Lyssnar man på Johan Persson så låter det som att hela världen borde vara med i Schengen.
Ja, man, det är ju lite skrattretande där.
Jag vågar ju såklart inte ta mig ton om huruvida det är dålig stämning eller inte utan att först ha kollat av med er fröknarna facit. Of course. Men idag vill jag veta, är det dålig stämning eller är det bara jag som vill skapa drama där drama inte finns? Och en plats där jag tycker mig har sett gnissel och tandvärk är Liberalerna. Hur mår de?
Alltså de vet nog inte själva hur de mår. Det känns ju som att de är i en dålig relation nu, men de har inte riktigt förstått det än. De har inte riktigt förstått att det här kommer inte bli bra.
Du menar i förhållande till de andra regeringspartierna?
Ja, precis. Den här relationen och de har till Sverigedemokraterna. De upprätthåller den här känslan av framgång, men egentligen kommer den vara ganska lätt att sticka hål på. Och med tiden så kommer det liksom att gnagas ner den här liksom känslan av att vad bra det gick från början.
Men Lena, i veckan så skrev ju du en kolumn där du kallade dem för ryggradslösa geléråttor. Kan du förklara för dem som inte har hängt med vad det handlar om?
Ja, det handlade ju om den här grundlagsförändringen som den förra regeringen föreslog och som alla grundlagsförslag då ska röstas om två gånger i riksdagen. Och i den förra omröstningen som var före valet då, precis som sig bör, då tyckte Liberalerna väldigt illa om den här grundlagsförändringen. Det vill säga de avstod från att rösta och de tyckte att de tyckte att de var fel. Och det framförde till och med den blivande tillförordnande partiledaren Johan Persson i en motion, tror jag det var. Men sen nu då, när de har blivit ett regeringsparti, då var de plötsligt för den här förändringen.
Och hur motiverar de det?
Ja, det var ju det konstigaste av alls, för de påstod att de hade samma åsikt. Fast de skulle rösta precis, de skulle rösta på ett annat sätt.
Alltså, jag älskar politik.
Nej, men nu vill jag inte bara springa in i att jag kan bli världens elakaste person. Jag vill bara ändå så här, motiverar de? Alltså, hur kan de...
Är vi tillbaka på relationer? Är det KBT? De har samma åsikt, men deras beteende kring åsikten har förändrats.
men jag förstår inte. Alltså, i deras egen logik, förstår du hur de kan...
Nej, jag förstår ingenting, men jag bara refererar. För att det är det jag förmår i det här sammanhanget.
men det här röstades ju igenom igår. Mm. Var det liksom att de ville hålla linjen likadan som resten av regeringen, att de inte ville sticka ut?
Ja, alltså, så kan det ju vara, för att det är ju så att regeringen fattar ju bara kollektiva beslut. Men å andra sidan så kan man ju säga att det var inte den här regeringen som la det här förslaget på riksdagens bord, det var ju den förra, så att de hade ju mycket väl kunnat hålla kvar fast vid sin tidigare linje om att lägga ner rösterna. Nu var det ju även ett annat parti som ändrade sig från omröstning 1 till omröstning 2. Det var Miljöpartiet som då först var för när de så att säga tillhörde Magdalena Anderssons gäng, nu var emot.
Mm. Är de lika ryggradslösa geléråttor?
Ja, absolut.
Ja, okay. Men det här att de ändrade sig då, jag vet att du har nämnt någon gång att liksom Liberalerna blir uppätna av Sverigedemokraterna. Är det här ett tecken på det?
Jag tänker mer uppslukade.
Okej.
Okay. Nej, egentligen det här handlar väl mer om den här relationen inom regeringen och att man försöker hålla någon slags gemensam linje. Men jag tänker att det här relationen med SD handlar mer om att deras röda linjer liksom långsamt suddas ut. Alltså, det fanns ju ganska många från början de skulle lämna varje förhandlingsbord som gick emot deras principer. Det finns ett tidavtal som många liberaler tycker går emot mycket av deras principer i flera olika områden. Mm. De skulle ju knappt ha något samröre med Sverigedemokraterna. Det skulle inte sittas i regering, det skulle inte vara tjänstemän i riksdagen, det skulle inte, eller i regeringskansliet, det skulle inte förhandlas budget. Alltså, nu är ju allting
på plats. De här röda linjerna bleknar.
Ja, det har ju bleknat, och det är ju egentligen bara att man inte sitter i en gemensam regering just nu, som är den röda linjen som är kvar. Och även om man tittar på de röda linjerna kring det, så är det ju så här att man sitter ju ändå på ett regeringskansli där det också finns sverigedemokratiska tjänstemän, och där har man ju liksom avstämningar varje dag eller varje vecka kring den politiken som förs. Mm. Så att det är ju verkligen en retorisk kullerbytta att säga att den här röda linjen kvarstår, att man absolut inte ska sitta i regering heller, för att det är ju verkligen nyanser här också, eftersom som nästan all regeringspolitik som Liberalerna är med på, den beslutas tillsammans med Sverigedemokraterna och budget. Och det finns ett inre kabinett då, där de frågorna som regeringen inte kan beslutas på olika typer av tjänstemannanivåer som den ska hissas till. Och då är det ju Kristersson, Busch, Persson och Jimmie Åkesson som sitter där. Mm. Det är en väldigt suddig röd linje just nu.
Men vad gör det då? För jag tänker att liksom, som med alla relationer, att ju mer våld man gör på sig själv, det kan ju vara förhållanden eller vänskaper eller vad som helst, att ju mer våld man gör på sig själv och liksom trampar över sina egna gränser för att göra plats för någon annan, till slut kommer det ju komma till en punkt där man antingen bara förintas eller exploderar.
Ja, och jag tror att den punkten närmar sig för Romina Pourmokhtari.
Tror du det? Varför det?
Ja, men alltså, här håller hon på och försvarar de här försämringarna av klimatpolitiken. Alltså, man kanske inte behöver kalla det för försämringar, men det leder till ökade utsläpp.
Mm.
Och alltså inte till minskade som vi har åtagit oss att göra på internationell basis. Och nu börjar jag ju säga att för då frågade jag, men hur ska vi nå de här miljö- klimatpolitiska målen då? Då sa hon, vi kan jobba på ett annat sätt. Ja, och då frågar man, är en naturlig fråga, hur?
Mm.
Där tar det stopp för klimat- och miljöministern. Och det är klart att till slut kommer hon tycka att det är jävligt jobbigt att behöva försvara någonting som inte hon gillar.
Jag såg senast i morse på morgonstudion hade de något klipp när hon står och liksom fortsätter säga nej, men det är jättebra, vi är jättebra, vi är superbra på miljö här och det går fortfarande jättebra för oss och liksom, alltså det känns som att det börjar bli, tonen börjar höjas lite mer, det blir lite ljusare, liksom svagare röst.
Ja, och jag tror det där kommer att komma ganska omgående, därför att det är väldigt jobbigt att, så att säga, slå knut på sig själv för någonting som man inte gillar.
Nej.
Annars kan man ju gärna göra slå krut på sig själv, men det är någonting som man tycker är fel, och det är ju inte något vidare kul att höra att Sverige liksom uppfattas som en svikare, att näringslivet tycker att det här är helt fel väg, att sådana här olika ungdomsorganisationer som springer runt där i Sharm el-Sheikh liksom tycker att shame on you.
Mm. Men på tal om ungdomsorganisationer, Liberala ungdomsförbundets nya ordförande då, som kom nu efter Romina Pourmokhtari. Deras nya ordförande Erik Berg sa att Liberalerna inte förtjänar sitt namn. Att han inte har fullt förtroende för Johan Persson och att minskningen av kvotflyktingar skär i hans liberala hjärta. Det är ganska hårda ord. Vad kan den typen av kritik få för effekt?
Ja, men jag tror att det ändå finns en positiv del för Liberalerna i det här. Jag tror att de också hoppas att det här ska appellera till de liberaler som inte är med på tåget. För de finns ju också. Det finns ju idealister i det här partiet.
Mm.
Jag vet att Maggie Strömberg beskrev den här i sin bok, det här med förändringen i Miljöpartiet.
Journalisten på Svenska Dagbladet.
Exakt. Mm. Alla som lyssnar på poddar vet vem hon är. Men, och Miljöpartiet genomgick en förändring då som handlades, och då utkristalliserades två falanger som var så här fundis och realos, alltså fundamentalister och de som hade mer liksom en realpolitisk syn på hur får man inflytande.
Mm.
Och jag tycker att vi ser mer och mer det i Liberalerna också, att det finns liksom en gren som är mycket mer idealistiska, som hoppas att det finns andra vägar för Liberalerna framåt, och de här som är liksom lite mer realpolitiker som verkligen, verkligen vill sitta i en regering. Och jag tror att
för... Om de vill inte sitta i alla regeringen, de vill bara sitta i en.
Ja, de vill sitta i den här regeringen.
Ja, så att de är ju fundamentalister eller realos på liksom ett sätt som är väldigt, som där de har liksom tagit en ideologisk väg som inte alla gillar.
Nej. Ja. Absolut. Och jag tror att när det kommer den här typen av kritik inifrån rörelsen, så kan den också var, det kan också kännas bra för de liberalerna som då inte är med på det här liksom, stenhårda ideologiska tåget. Så att jag tror att det både kan vara jobbigt men också bra att man visar att det finns den här rörelsen också, så att de har hopp som tycker någonting annat. Att det finns liksom någonting annat som kan komma också.
Men är jag knäpp som tänker att det också kommer att komma till en gräns där också? För jag menar, de kan ju sitta och säga vad de tycker om igen, men de aldrig blir lyssnade på.
Alltså jag tror att det här är jättedåligt för Liberalerna. Därför att
de, det här med Liberala ungdomsförbundet som kritiserar.
Ja, alltså det är bra att de inte bejakar den. Alltså det är därför ungdomar söker sig till Liberala ungdomsförbundet. För att de ska ha de här liberala yvighetsidéerna.
Mm.
Och när de kommer ju aldrig att anpassa sig, de kommer ju att lämna så att säga politiken eller syssla med att gå in i någon intresseorganisation och få utlopp för sitt engagemang där, än att sitta i såna här församlingar som deras moderparti nu har satt sig i.
Ett annat tillfälle där det blev stämning av eventuellt dålig sort var när finansminister Elisabeth Svantesson fick frågan i Svenska Dagbladet om vad som händer om vi inte når våra klimatmål för 2030. Då sa hon så här: det innebär att vi inte når målen. Gör vi inte det, så gör vi inte det. Hur kontroversiellt är det här uttalandet?
Det har ju i alla fall använts av oppositionen i hög grad. Och så sent som i den här partiledardebatten om EU i onsdags.
Mm.
Så där Magdalena Andersson tog upp det.
Herr talman, jag har varit föredöme för världen låter ju bra. Men jag tror vi var många som lyfte upp ögonbrynen när vi läste intervjun med Kristerssons finansminister förra veckan. Det som händer om vi inte når klimatmålen, det är att vi inte gör det, sa hon. Jag snällt kan jag ju säga att regeringen redovisar en ödmjuk inställning till sin egen förmåga. Alternativt att ni helt saknar ambitioner.
Alltså det borde ju vara Romina Pourmokhtari som är argast. Alltså, precis som Lena sa, innan hon sitter i en regering som inte gör hennes jobb särskilt lätt alls.
Nej.
Som inte ger henne några svar, som ändå bara kastar ut henne till vargarna.
Jag hör stämning, det är det jag hör.
Men sen, och det är ju en annan sak som gör det kontroversiellt egentligen, det uttalandet. Det är ju att det är ju en omsvängning för Sveriges identitet som klimatstormakt. Och det är ju på grund av att regeringen har ju två olika budskap här. Det ena är att man står fast vid höga ambitioner, men att man sen samtidigt säger att nej.
Men det här för oss raskt över till macken, där var och varannan partiledare har stått och hånglat med bensinslangen på Instagram under valrörelsen. Och det blev ju inte alls så stora sänkningar som hade utlovats till bilisterna. Kan vi kalla det här för ett brutet vallöfte?
Det måste man nog ändå säga, för att alltså, den här skatten sänks ju då med en krona, men i själva verket så blir det inte en sänkning med en krona, eftersom samtidigt så räknas liksom skatten automatiskt upp.
Det är inte helt stabilt löfte det där. Och löftet men, var väl också på många, många fler kronor än...
Ja, men det finns ett steg två, och det är ju att regeringen vill minska den här så kallade reduktionsplikten, alltså inblandningen av biobränslen. De är dyra. Ansökan är inlämnad till EU och EU ska behandla detta. Vad regeringen vill att från 1 januari 2024, då vi absolut inte vet någonting om världsmarknadsprisläget på bensin och diesel, är att sänka den då ska sänkas till EUs miniminivå. Men det vet vi alltså inte om EU godkänner. Och i så fall anser Sverigedemokraterna att den totala sänkningen vid pump är ungefär 10 kronor för diesel.
Anser?
Ja, det kan man inte säga, för att alltså, priserna på själva råvaran eller den raffinerade råvaran går ju upp och ner hela tiden beroende på om det är stormar eller någonting annat. Alltså, eller... OPEC för sig någonting.
Det är inte det mest stabila av alla löften
man vet liksom att 10 kronor kan vara väldigt mycket mindre.
Ja, men det här har ju varit ett väldigt tråkigt vallöfte också egentligen, för att dels att man inte lyckas så att alla människor, för det här känns ju verkligen för vanliga människor, för att det känns ju i plånboken direkt varje dag. Så att alla påminns ju varje dag om vad som inte blev. Men sen är ju också alla som pratar om miljö, alla som jobbar med miljö, alla instanser, alla myndigheter, de är ju inte heller helt nöjda med det här eftersom det ökar utsläppen. Så det finns ju kritik från båda hållen. De som inte fick så mycket billigare och de som säger att det ändå ökar utsläppen.
Men jag kan ändå känna så här, kan inte folk bara sluta lova saker de inte kan garantera att de kan hålla.
Har du aldrig varit med valet?
Jo, men jag bara menar så här, nu går jag in i liksom så här, privata relationer igen mellan människor. Så här, sluta lova saker. Säg att du vill att det ska bli så här.
Men det var, alltså, Magdalena Andersson fick ju ganska mycket kritik under valrörelsen, därför hon gav ju inga vallöften. Och det beror ju på att det är nästan omöjligt att ge vallöften, för man kan säga att ens eget parti kan vill verka i en viss riktning, men eftersom ingen har 51% av rösterna bakom sig, så kommer det ju aldrig bli precis som ett enda parti tycker. Men de här fyra partierna som nu samverkar i den här regeringssamverkan, de gav ju i och för sig inte helt samma löfte på det här området, men de gav ju intryck av att det här skulle minsann genomföras till punkt och pricka. Så de hade ju inte anpassat sin retorik till verkligheten det minsta.
Nej, alltså jag funderar på om jag verkligen ska börja brinna för att politiker och folk i liksom generellt ska sluta lova saker och bara säga jag ska göra det mesta jag kan för att det ska bli så här.
Ja, men i så fall, om du startar en sån rörelse kommer jag ansluta mig.
Ja, men fan vad trevligt. Men på tal om det, Lena, jag vill prata om ditt favoritämne, elen. Elen, äntligen. Elen är dyr, priserna har gått upp. Det kommer komma en vinter när folk behöver mer el och folk vill kompenseras. Hur går det?
Det går dåligt.
Ja.
Det går mycket dåligt, måste man ändå säga.
Jag hör dålig stämning.
Ja, men det blir jättedålig stämning. Särskilt i relationen mellan så att säga, regeringen i det här fallet och väljarna eller elkonsumenterna. Det är klart hur mycket man får om man bor i elområde 3 eller 4, vilket är de enda som omfattas av det här. Men när kommer pengarna? One doesn't know.
Aha!
Nej, Det kan bli i början av nästa år är det senaste beskedet.
Vem vet om man lever då?
Ja, ingen såklart.
Man fryser i alla fall.
Rätt rejält. Man vet att man kommer frysa
om de kommer
på vägen
dit.
Och det är nämligen så att den utbetalningsmodell som regeringen har valt att säga till om, det gäller att utbetalning ska ske från Försäkringskassan, och de ska då ge pengar till 5,5 miljoner kunder, som ju inte alla ens är privatpersoner, utan många är företag, organisationer eller någonting annat sånt. Och för andra så har de inte ens kontonummer till alla privatpersoner, så det är en jätteapparat. Ingen vet hur det ska gå till. Men så är det också oklart om det blir någon mer elkompensation, vilket sades så sent som på regeringens presskonferens den 27 oktober.
Så det jag hör är, den som lever får se, och på vägen dit kommer man frysa och vara jävligt sur.
Precis, det är därför man måste göra som jag har gjort, köpa tjocka gardiner.
Oppositionen då, hur är stämningen där? De förlorade valet. Har de hämtat sig? Har de tagit igen? Hur mår de?
Nej, men Magdalena Andersson är ju såklart, hon är inte jätteglad.
Nej.
Och det beror ju på att hon tycker att hon själv har gjort ett väldigt bra val. Stödet för Socialdemokraterna ökade ju för första gången mer än liksom ett par tiondelar. Nu gick det ju upp på jättelänge. Nu gick det upp till 2 procentenheter nästan.
Mm.
Och, eller precis var det kanske. Men trots det så förlorade hon ju valet, och det berodde på att Centern gjorde ett så dåligt val och att Vänsterpartiet gjorde ett så dåligt val.
Så hon är sur på dem för att de inte gjorde tillräckligt bra ifrån sig?
Ja, jag vet inte om hon är sur, men jag tänker att om jag var hon så skulle jag tänka, jädra, kunde de inte göra bättre ifrån sig, så hade vi kunnat ha så himla kul här.
Men några som tvärtom tror jag mår riktigt, riktigt, riktigt gott, det är Sverigedemokraterna.
Agree. Alltså de har ju ändå lyckats otroligt väl i sin förhandling med så att säga regeringen Kristersson, eller den blivande regeringen Kristersson.
Vi pratade ju här i början om Ulfs mallighet. Kan man se den hos Sverigedemokraterna, malligheten?
Alltså jag tycker att de är ju ett ganska självgott parti, eller de har varit det under många år redan. Så att det har ju inte blivit sämre.
Det går ju inte dåligt. Alltså nej, de får ju igenom allting de vill. Om man tittar på Tidöavtalet, det alla säger är, det här är Sverigedemokraternas miljöpolitik. Det här är Sverigedemokraternas politik överhuvudtaget. Mm. Allting handlar om dem hela tiden.
Ja, men de har ju satt hela berättelsen om vad Tidöavtalet, hur det kom till, vad som hände. De äger ju hela berättelsen nu om den här regeringen, så att jag förstår att de är nöjda.
Mm.
Men jag tror att det är väldigt svårt att förstå hur de ska upprätthålla det här att de är, inte tillhör etablissemanget när de åker till ett slott och fixar till ett avtal och sen ungefär blir det mäktigaste partiet i riksdagen.
Det är inte den fattigaste stilen jag har sett i mitt liv.
Nej,
det är det inte.
Verkligen
nej.
Inte.
Nej. Men vad vet ni om hur de agerar bakom kulisserna? Liksom, syns det i hur de är mot de andra partierna och hur det liksom går till vardags? Jag tänker personer som mår bra, de agerar på vissa sätt. Jag fiskar, säg det bara.
Det var för att vi hade ett litet skvall här tidigare om att de hade skämtat med Socialdemokraterna, satt upp någon slags vaktdocka som tittade in på deras kansli, som de fick ta bort för att det finns regler för hur man får pynta.
Men jag tänker, är det någon som busar på det där sättet på ett kansli mot ett annat parti? Den mår så bra.
De har ju mycket sån där humor. Grabbig studentikars humor.
Ja, men så är det en annan kul grej med att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna nu delar samma byggnad i riksdagen för sina respektive kanslier.
Mm. Och tar de dålig stämning.
Ja, men det adderar till bra stämning. Det är nämligen att Socialdemokraterna har nu så att säga utsikt över när det kommer regeringsrepresentanter eller till Sverigedemokraternas kansli i riksdagen. De har liksom full koll på, för det, de syns helt enkelt när de går in där i samma kår.
Jaha, nu kommer den och den, och ska de anteckna, sitta där i fönstret.
Ja, jajamensan.
Men var det inte så att Magdalena Andersson gick fel också?
Ja, det var ju också väldigt skojigt, för att de sitter så att säga på de tre nedersta våningarna sitter Socialdemokraterna och så sitter Sverigedemokraterna ovanför, och så av någon anledning så åkte Magdalena Andersson och hennes säkerhetsvakter fel, så de störtade in där, för alla våningarna ser ju likadana ut, och in i köket, och där står två människor som blir jättesmed Sverigedemokrat emblem på sina kavajslag och blir jättesura och typ tror att det är en utsänd spion från Socialdemokraterna.
Magdalena Andersson, spionen.
Ja, som ju då naturligtvis inte skulle användas om det var fråga om spionage på riktigt. I alla fall så bad de hon och vakterna tusen gånger om ursäkt och avlägsnade sig snabbt.
Lena och My, tack så jättemycket för idag.
Tack.
Om du som lyssnar har frågor som du vill att Lena och My ska svara på, så är det såklart bara att mejla in till podcast@aftonbladet.se. Vi som tackar för oss är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvärder, och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.